Det här är politikens frågepodd.
Eftervalsanalyser. Vad är de bra för?
Väldigt bra fråga som jag själv har ställt mig senaste veckorna och dagarna inte minst.
Har du läst den här artikeln om snörhöjning?
Nej.
Det är de senaste veckornas absolut bästa artikel. Det är Dagens Nyheter som har gjort den, så de ska creddas här.
Ja, vad handlar den om?
Ministern arg på snöröjningen. Aha. Kunde inte gå ut med barnvagnen.
Nej.
Vem är ministern?
Benjamin Dosa.
Ja. Han är ju föräldraledig, eller han har fått barn, så att han behöver ibland gå ut med barnvagnen.
För Peter Kullgren, han bor i ett snöigt Sälen-Lindvallen och där har man lärt sig hantera saker med spark.
Ja, just det. Det är en annan ministerpappa, ja, som vi har pratat om i podden. Men i det här reportaget så är det ytterligare en pappa med. Alltså med Dosa då, inte, ja, Peter Kullgren. De är två papper som försöker dra barnvagnar på Stockholms undermåligt, enligt dem i alla fall, röjda gator.
Ja.
Vet du vem den andra pappan är?
Nej.
Han heter?
Björn af Kleen.
Claes Westergren.
Okej.
Okay. Vet du om Claes Westergren?
Nej.
Nej, du känner inte till honom. Han var ju...
Östergren, Claes Östergren, absolut. Han skrev Gentlemen.
Nej, det är fel. Fel väderstreck. Westergren, Claes. Han var Benjamin Dosas kampanjmakare när Benjamin Dosa blev MUF-ordförande.
Fan, vad gosigt.
Och det tycker jag är så fint. För det här är då en sån... liksom,
pappagrupp som ut och går tillsammans.
Nej. Det här är en artikel som ska vara vardag, nära, uh-huh, vanligt folk. Mm. Det är jobbigt med snöröjning och nu är Benjamin och Claes en av dem. Men som liksom avslöjar det här mest centrala i politiken. Relationer går aldrig ur. De finns där för evigt. När Benjamin Dosa ska vara pappa och lite ledig, då hänger han med sin gamla kampanjmakare.
Ja.
Och smider nya planer.
Nej, lugna, det gör han inte. Utan de är bara, har man lärt känna varandra i yngre år, så man håller fast vid dem. Det är väldigt viktigt i politiken att behålla sina kompisar. Jag
tyckte i alla fall att det var en rolig artikel. Det var bara det jag ville säga. Det här är en frågepodd.
Ja, jag tänkte säga det är jättekonstig inledning på en frågepodd, men jag tycker det var spännande.
Ja, jag hade ingen fråga om dig. Det var ju bara utropstecken. Har du några frågetecken eller har någon hört av sig med några frågetecken till
oss? William har hört av sig. Hej, jag har en fråga om valanalyser. Vad fan är de bra för och vad används de till? Förlåt, nu försöker jag göra den här Niklas Bäckström, den här lite stressiga lilla sportspegeln intervjutonaliteten. Jag vet inte vad William har för ton här. Tillbaka till frågan. Okej, Centerpartiet. I deras eftervalsanalys säger de att de behöver ett tydligare lag till nästa val. I Socialdemokraterna stod det att de behöver lägga fram er egen politik och inte bara framhäva Magdalena Andersson. Men nu står vi här, valår. Centerpartiet luddigare än någonsin i valet av lag och S alla arbetsgruppers förslag med egen politik. Strandhälls arbetsförkortning, Redars bostadspolitik ligger man lågt med och dragit tillbaka och positionerar sig istället så nära regeringen som möjligt i de frågor som väljarna tycker är viktiga. Lag och ordning, migration och hoppas på Anderssons förtroendesiffror igen. Spännande vad William är för karaktär. Ibland känner han lite drag queen, ibland är han bara en... Ja. Men återigen, eftervalsanalysen, vad är den egentligen bra för?
Ja, alltså, här måste vi ju skilja på begrepp till att börja med. En valanalys kan ju vem som helst göra.
Mm.
Henrik Thorhammar till exempel. En analys av hela valet, en analys av ett valresultat för ett visst parti.
Ja.
Det kan ju också var och en som existerar i ett parti göra.
Mm.
Skriva en debattartikel eller ett argt inlägg på något internforum eller skriva en motion till en kongress eller stämma eller landsmöte eller vad man kan tänka sig heta.
Du men, hörde att du har en irritation här, för att det är inte det här...
Det är ju
vad
inte
men...
de här vi pratar
nej,
om. Utan vi pratar om något som heter valanalyser.
Ja.
Partiets valanalys.
Ja.
Det är sjukt att vi överhuvudtaget bryr oss om eller ägnar tid åt.
då säger...
Alltså det är min hållning. Ja. Jag är ju så kallad valanalys skeptiker. Mm. Alltså de här officiella...
Du låter som ateist till och med. Du låter inte bara så här, åh, agnostiker, kan de finnas? Ska vi läsa dem? Du
att
bara
en så här, aktiv motståndare.
Du ser nästan det här. Så jag känner du har ett mycket aktivare agg mot
för,
dem.
Så här är det ju. Mm. De här valanalyserna som då alla partier skriver. Nu för tiden sen EU-valet till och med Sverigedemokraterna. Mm. De är ju liksom offentliga produkter menade för att vara någon slags debattinlägg som är sanktionerat av partiledningen i någon mån, i alla fall hyfsat. Men som man inte riktigt liksom har, kan tydliggöra vad avsändaren är, för det är ett grupparbete.
Ja.
Ja. Och grupparbetet är ju så här, det är lite handplockade människor från lite olika delar av ett parti, till och med kanske från olika liksom maktgrupperingar. Så oftast är ju de där bara blaha och skräp. De är att någon har beställt en opinionsmätning som de vet resultatet på. Och sen så har de gjort den undersökningen och så har de pratat runt med folk och alla fått prata av sig. Alltså den har ju också den karaktären, en valanalys. Alltså, du vet...
Gruppterapi.
Ja, som på alla arbetsplatser finns det ju liksom organ för utvecklingssamtal eller en enkätundersökning bland hela personalen. Vad tycker ni om nya organisationen?
Vad tyckte
ni om nya valet? Och så mår alla lite bättre av det. Men innehållet är ju allt som oftast poänglöst. Alltså ta Miljöpartiet som exempel. Vad har de, om man tittar tillbaka ett decennium eller två, vad har liksom huvudpoängerna i deras officiella valanalyser varit?
Vi har en stark fråga, vi heter det, miljö.
Nej, ja, de har ju ett varannat system. Det är som någon slags sån jänkadans, fast det inte är två steg framåt och ett steg bakåt, utan det är ett steg framåt och ett steg bakåt. Vartannat val så har de en valanalys som kommer fram till, vi ska bara satsa på miljön. Och vartannat val har de en valanalys som kommer fram till, vi måste bredda oss som parti och ha fler frågor än miljö. Det är totalt liksom, det händer ingenting. Det är stillastående. Det finns ingen rörelse. Ointressant.
Vänsterpartiet hade en när Nooshi Dadgostar skulle ha på sig den här byggarbetarkepsen och inte kepsen utan
hjälmen
som typ handlade om att Jens Holm liksom miljö- och klimatpolitisk talesperson hade typ pratat för mycket eller varit öppen med sin kritik utav den nya strategin.
Han borde fockas.
Ja. Hata Jens. Nej, nu överdrev vi lite. Men kritik mot enskilda personer. Det var inte uttryck så, men liksom så här, det var tydligt. Man läste mellan raderna vad som man tyckte var problemet där. Ebba Busch fick ju kritik från Kristdemokraterna för att de kastade in det här med bränslepriserna väldigt sent. Och man liksom, det var väl inte det vi skulle fokusera på. Och sen så fick man ju, sen när man väl hade fångat regeringsmakten, leverera och backa från det här förslaget som man lite så här kastade fram, och så blev det någonting lite annat med det var väl energipriserna generellt som man ändrade sig lite kring.
Ja, men ska man vara snäll så kan man väl säga att i vissa valanalyser så kommer det ju fram liksom, ja, vad har det funnits för kritik eller för nya strömningar i partiet som vi måste härbärgera på något sätt? Och liksom, ja, som det heter, adressera. Jag säger inte så, men det heter så. Så säger folk, adressera. Vi måste behandla det, hantera det på något sätt.
Ja.
Och där har de väl kanske någon liten relevans. Men det här idén att ett parti har kommit fram till en grej i en valanalys och kommer sen vara så. Det är ju dumt att tänka så. För så kommer det inte fungera, utan det är något man behövde skriva precis just då.
Okej, Williams fråga här, till exempel Centerpartiet då. Mm-hmm. Vad hände? Valanalysen var jättetydlig. Vi valde lag för sent. Vi presenterade för mycket liksom politik som var kodad vänster. Så det enda som hände var att vi liksom, våra väljare drogs åt vänster istället. Och vi liksom var för otydliga med att säga så här: kom till oss, vi, det här får man när man röstar på C.
Ja, den upplever man ju skriven som en uppladdning för Muharrem Demirok som skulle komma och ge ett besked i den här frågan. Alltså det besked som Annie Lööf redan hade gett, men han skulle ge det en gång till.
Ja.
Vi ska ha Magdalena Andersson som statsministerkandidat.
Spolar vi fram några centerpartiledare framåt. Ja. Och nu är det Hannes Servieu som är partisekreterare åt Elisabeth Thand Ringqvist. Jag hade med honom i podd och frågade honom just om det här. Och då upprepade han vad hans partiledare sagt i tidigare intervjuer också med oss, nämligen att så här, men vi, det var en bra analys då, men det är ett annat landskap nu. Det här, det är inte på det sättet ett blockval, utan titta här nu, KD och S flörtar med varandra, Liberalerna har så många som är osäkra över det här. Det finns ju, framförallt inom Socialdemokraterna, en idé om att så här, liksom Tidö, när Tidö inte har majoritet så finns inte Tidö längre. Den sidan är bara den existerar bara för att den har en majoritet.
Det kan de ju ha rätt i, kanske. Ja. Det får ju tiden utvisa. Men det är ju skrattretande roligt det här med att det är ett helt annat landskap nu.
Ja.
Det har ju verkligen ändrat sig jättemycket.
Jag är inte cementerat på något sätt att nej, det har liksom två sidor.
Nej, verkligen inte. Nej, men så jag menar, de har ju kort bäst före datum valanalyser, oftast. Ja. De är ju oftast till för att något ska hända, och det är en möjlighet förstås för att liksom göra något.
Ja.
Men ta Moderaternas valanalys då, nu senast. Den handlade ju väldigt mycket om kvinnor i storstäder. Hur ska vi nå dem?
Ja, men var det, då kanske Martin Borg skulle säga så här, var det verkligen valanalysen? Det här är ju en annan strukturerad sak som vi går igenom.
Ja, men jag tror att det fanns i valanalysen, men okay, det handlar mycket om grönt.
Ja.
Gröna sköna Ulf,
ja.
Så säger liberaler att Ulf var i några månader efter att den där valanalysen hade publicerats.
Ja.
Då var Ulf, sköna gröna Ulf, och då var det lite annan stämning i regeringskansliet när man behövde förhandla vissa klimatfrågor.
Ja.
För Ulf skulle vara sköna gröna Ulf.
Ja.
Sen var han inte det längre, och då blev det mycket jobbigare för liberalerna igen. Kort bäst före datum. Ja. Det finns ju valanalyser som har spelat roll på något sätt. Jag tänker faktiskt tillbaks till Centerpartiet.
Mm.
Annie Lööf blev ju utsedd att vara samordnare eller skribent eller chef för valanalysen. Maud Olofssons sista val. Och den valanalysen ledde ju till att Maud Olofsson fick gå och att Annie Lööf blev vald. Och det, så på det sättet ser ju en valanalys ett potentiellt instrument för någon som vill liksom visa sig. Jag tror till och med det var så att det hade gått till likadant i partiledarvalet innan. Alltså att Maud Olofsson hade lett valanalysgruppen, eller åtminstone suttit i den, och att hon blev vald till partiordförande efter det.
Mm. Och vi ska ju säga att i Socialdemokraternas fall, de har ju lagt massa energi på sina arbetsgrupper, att de pratar ju mycket om så här, utveckla sin politik och jobba framåt kongressen. Det kan man ju också se som, återigen, det var någonting för partiet att fokusera sig kring, vad ska man göra med en opposition som man inte liksom förgör sig själva. Och sen kanske de, att de har tonat ner det de uppfattar som radikalitet, liksom det radikala i olika saker, för det, återigen, deras främsta mål är att vinna makten, och när jag tror inte de gillar liksom den nuvarande ledningen epitetet total vänstersväng, tydlig vänstersväng, utan det vill de vill visa att de är mitten.
Ja, men jag tänker så här, att det kanske är så att den partiledningen i Socialdemokraterna inte liksom omfamnade valanalysens alla slutsatser, utan att det var kanske gillade några grejer, ja, och gillade att det är, att, och insåg att det här är saker som behöver få luftas, ja, och behandlas lite. Och sen kommer vi ändå gå tillbaks till det som vi tror på. Mm. Magdalena Andersson har fortfarande höga popularitetssiffror om man jämför med Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson fortfarande. Alltså kör vi på det.
Ja, och sen finns det ju en aspekt som i alla fall jag, men många journalister liksom sällan bryr sig om, och det är ju de organisatoriska utvärderingarna.
Ja, det du gillar ju en bra partiförening.
Nej, men, där, nej, men den skulle vara genuint intressant. Det skulle man sätta sådana organisationsforskare på, att så här, är det här någonting som de följer upp? Kanske inte liksom strategi och budskap och personer eller hur man ska göra saker, men så här, hur organiseras vi oss internt? Är det där kanske det har en jättestor genomslag, att så här, vi ska ha de här kretskommunerna, eller nej, vi måste ha en ny organisation där någon avlånas från den här delen för att göra de här sakerna, och det kanske har haft massa effekter, och där liksom internt,
absolut.
Liksom, det är ju potentiellt någonting där eftervalsanalyser kan spela roll.
Du skulle kunna ha ett sånt partisekreterarseminarium där ni bara pratade organisationsfrågor.
Alltså pesäckarna, jag tycker ju att de verkar ha det härligt.
Pesäckarna,
jag tror att partisekreterare, jag vill alltid förkorta dem på det sättet. De verkar ju de har ju liksom sin formella roll, så att de går ju på varandras grejer. Till exempel att, jag tror att Sverigedemokraternas partisekreterare var och hälsade av när Centerpartiet bytte partisekreterare. Och det är liksom, det är ju ändå lite så här.
Hälsade av, alltså
tackade av, vad heter det? Ja, avpoliterade.
Så jag tyckte hälsade av var jättefint. Det var en innovation, ja, som jag tyckte om.
Pesäcker och alla andra som lyssnar, har ni kritik eller kanske bara fler frågor efter det här avsnittet?
Eller vill skriva en valanalys?
Ja. Så mejlar ni in, skriv pdf-en, skicka med pdf-en, eller bara skriv en enkel fråga till
politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.